Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Per, du får blunda nu. Vet du vad det här är för ljud?
Låt som en bandyapplåd.
Nej, vi är inte på Studenternas Uppsala, utan det här är ljudet av Samsungs nya Galaxy Fold. Det här är podden Allt du behöver veta om ny teknik. Idag handlar det om mobiltelefoner.
Hej och välkomna till podcasten Allt du behöver veta om ny teknik. Det här är en podd från Sveriges största teknikredaktion. Jag heter Per Danielsson och är chefredaktör.
Jag heter Anna Orring och är nyhetschef.
Dagens ämne är som sagt var smarta mobiler och tekniken som finns i de här prylarna som vi bär med oss hela dagarna, i stort sett dygnet runt. Anna, det här är ju säkert en pryl som har förändrat ditt liv, eller hur?
Ja, absolut. Och det är faktiskt nästan svårt att överblicka och sammanfatta den här förändringen. Mobilen har blivit som en digital förlängning av mig själv som jag har med mig hela tiden.
Och det är inte bara du som upplever den här digitala förändringen, utan det är i stort sett varenda människa på jorden är på väg dit. Just smarta mobiler är ett jätteviktigt område för oss på ny teknik. Vi testar i stort sett alla nya sådana här flaggskeppsmobiler som kommer ut på marknaden. Vi granskar dem. Vi berättar vad som är bra, vi berättar vad som är dåligt och framförallt också all form av mobilitet och mobilteknik. I det här avsnittet, vad kommer vi få höra då, Anna?
Jo, idag ska vi prata med två av reporterna på redaktionen som just ägnar sig mycket åt att testa, analysera nya mobiler som släpps och följa hela utvecklingen på det här området. Vi kommer att prata om kamerateknik och varför det är en sån stor grej. Vi kommer prata om de stora tillverkarna, vad de har släppt under året, och vi kommer prata om några av de små tillverkarna. Vi ska också prata om vad som kommer för teknik framöver i mobilerna, och då framförallt 5G. Vad blir det för skillnad? Men Per, på tal om framtidens mobiler, du var ju hos Samsung i Sydkorea för ett år sedan precis, och på deras forskningscenter där de just utvecklar framtidens mobiler. Vad kommer du ihåg från besöket?
Jag kommer ihåg väldigt mycket. Det var ett otroligt intressant besök. Det som kanske sticker ut mest är väl den enorma mängden eller storleken på alla ingenjörsteam som fanns kring varje liten enhet som utvecklas och som petas in i våra mobiler. Alltså ett jätteteam för ljudingenjörer som utvecklar de små olika typerna av ljuden som finns när man trycker på en knapp eller spelar en melodi och så vidare. Ett team som bara jobbar med batteriutveckling, ett team som jobbar med kamerautveckling, ett team som jobbar med skärmutveckling och så vidare och så vidare. Alla de här teamen var ju tvungen att synkas ihop på något sätt till slut när hela mobilen skulle plockas ihop.
Mm. Det här är ju, det är en orsak till varför området är så viktigt för oss på ny teknik. Det är att väldigt mycket ingenjörskraft som går åt till och som läggs på mobilutveckling.
Mm.
Men jag kommer ihåg från ditt reportage där att det var väldigt roliga bilder från innovationscentret. Man kunde se olika typer av testrobotar. Vad var det de testade?
Ja, alltså de gör ju enormt mycket olika, de gör många olika tester och de gör de testerna enormt många gånger. Exempelvis tappa en mobil i golvet otaliga gånger för att den ska ju hålla. Vad händer om man sätter sig på mobilen 10 gånger eller 100 gånger eller 1000 gånger eller 1 miljon gånger? Den ska hålla skärmen och så vidare. Temperaturer, varmt och kallt, blött, i sand och så vidare.
Trots alla de ansträngningarna så vet vi att det kan gå åt skogen. Mm. Det kan gå väldigt fel. Och för några år sedan så hade Samsung ett missöde. Vad var det?
Ja, men då var det ju deras prestigemobil Note 7. Så de var tvungna att dra tillbaka den modellen. Och när man går då i det här Digital City som det heter i Sydkorea, i Seoul, så finns det ett stort museum, där Samsungs egna museum, där de har stolt satt upp alla olika typer av mobiler och tv-apparater och kylskåp och berättar om företagshistoria helt enkelt. Men där Note 7 inte finns med.
Nej.
Den är borttagen.
Det är en slags radering där i historien.
Ja, koreansk radering.
Det här är ju inte det enda missödet som Samsung har råkat ut för, och det ska vi prata mer om en stund med våra reportrar.
Det här avsnittet sponsras av det svenska programutvecklingsföretaget Comsol. Anna, vet du vad Comsol gör?
Ja, de tar fram algoritmer och gränssnitt som sedan används av tiotusentals ingenjörer över hela världen. Deras simuleringsmjukvara heter Comsol Multiphysics och den började utvecklas för 20 år sedan.
Exakt, och resultatet av Comsols arbete mynnar ut i att våra elbilar exempelvis kan köras mycket längre sträckor, att mobilnätens antenner optimeras för större räckvidd och att ingenjörer kan lösa problem som var mer eller mindre omöjliga för 10 år sedan. Och vill du veta mer om Comsol, då ska du gå in på comsol.com redan idag.
Hej, nu sitter jag här med Peter Ortsjö som är reporter på Ny Teknik.
Tack så mycket.
Och med från Göteborg så är Simon Campanello också reporter på Ny Teknik.
Tack.
Välkomna. Vi hörde ju här hur Per berättade om när han var i Seoul och besökte Samsung för ett år sedan. Och då höll de ju på, Samsung, att jobba med den här vikbara Galaxy Fold-telefonen. Den släpptes och ett par teknikjournalister fick börja testa den. Det gick inte så bra, helt enkelt. Och de drog tillbaka det här. Men nu har den ju faktiskt kommit ut. Du är en av dem som har fått testa telefonen, Peter.
Mm.
Hur tycker du att den har varit?
Den har inte gått sönder än efter 2 veckor. Sen har jag inte använt den jättemycket den senaste veckan, men den håller än så länge. Däremot så tror jag inte att det är något vidare kvitto på vad det säger om dess hållbarhet i längden. Därför att Samsung har ju gjort den här skärmen i ett plastmaterial. Mm. Därför att det är fortfarande lite svårt att vika glas. Och det gör ju att den är väldigt, väldigt lätt att repa. När man viker ihop den så är det en liten springa där det lätt kan komma in gruskorn och annat. Om du har den i fickan och fickorna inte helt tömda så finns ju risken att skärmen repas. Och så är det ju. Och därför så har ju Samsung en massa råd och tips. Och du får inte köpa telefonen utan att få en guide innan du börjar använda den och så.
Om vi bara snabbt ska återberätta, vad var det som gick åt skogen i våras då när de här teknikjournalisterna fick testa? Vad var det som hände med telefonen?
Ja, men då var den känslig för damm och smuts och grus och sådär, att det skulle komma innanför liksom i telefonens innandöme så att säga. Dessutom så hade de då en plastfilm över den här skärmen som såg ut att var någonting som man skulle avlägsna, och det skulle man inte. Och det har de förbättrat nu. De har gjort många förbättringar, och en av dem är att den här plastfilmen liksom smiter in under ramen på telefonen. Mm. Så att du kan inte ta bort den av misstag. Mm. Däremot så är ju fortfarande skärmen lika ömtålig som den var tidigare.
Den kostar 23 000 kronor ungefär i Sverige. Du kallar det för en prototyp som man får testa.
Ja.
Var det värt att vänta på den här mobilen från i våras då?
Men det är klart att det är spännande när någonting så pass nytt händer i mobilindustrin. Och jag tror verkligen inte att det här är den sista telefonen med vikbar skärm vi får se, utan vi kommer under de kommande åren få se en rad olika modeller med olika sätt att hantera det här på. Sen efter det så får man liksom se, jaha, men är det här någonting som marknaden vill ha också? För det är ju nästa fråga, även om du gör världens mest tåliga telefon med vikbar skärm, så är det ju inte det någon garanti för att folk faktiskt vill använda den. Och så som Galaxy Fold är designad nu så har den en 4,6-tums skärm på framsidan. Men den skärmen har ett väldigt konstigt bildförhållande i typ 21:9. Så den är väldigt långsmal och inte särskilt trevlig att använda som en vanlig mobiltelefon. Så när du viker upp den så får du en 7,3-tums skärm. Då blir det ju givetvis genast mycket häftigare. Det är som en liten minisurfplatta. Men jag är inte helt övertygad om att det här är någonting som folk nödvändigtvis vill ha, även om allting annat är perfekt med dem. Liksom.
Vi ska säga att du, Peter, är ju en av flera reporter på redaktionen som faktiskt testar och skriver analyser om mobiltelefoner. Och du har ju haft som ett återkommande tema de senaste åren lite grann, att alla nya flaggskeppsmobiler, de ser liksom ganska likadana ut, det är inte så mycket som skiljer dem åt, det händer inget nytt, och nästan ja, efterfrågat när kommer något nytt i, liksom designmässigt eller någon ny funktion och sådär. Och det här skulle ju då kunna vara ett svar på den önskan. Mm.
Jag tror inte att det är svaret, jag tror att det är plåster på såren för en mobilindustri som ser vikande försäljning av telefoner nu. Det är ingen, jag menar, du vet mycket väl vad en surfplatta är kapabel till idag. Du vet vad en smarttelefon är kapabel till idag. Och det här är en hybrid av de två. Så du vet ungefär att det är ungefär samma sak, ungefär samma användarupplevelse. När du väl har kommit förbi det häftiga i att det är fortfarande lite roligt att ställa skärmen på högkant och vika den och faktiskt köra Netflix på det sättet, även om man aldrig skulle vilja titta på en serie på det sättet. Så finns det en viss science fiction-vibb där. Men när man har kommit över det så är funktionaliteten inte drastiskt annorlunda mot någonting du kan göra idag. Jag tror ju att vi kommer att använda andra typer av enheter på sikt.
Simon, hur ser du på det här med vikbara mobiler? Är det framtiden?
Jag tror det är ganska symptomatiskt att vi på något sätt börjar prata om hur hållbar den är och inte hur fantastisk upplevelse det är att ha en vikbar skärm. Det visar väl på något sätt att det kanske inte är så himla banbrytande då, även om det är en kul och spännande teknikutveckling jämfört med de kanske mer liksom långsamma uppgraderingarna vi har sett på mobilmarknaden de senaste åren. Sen finns det ju flera andra tillämpningar. Jag tycker det ska bli lite kul att se vad som händer, för Samsung har ju visat upp en prototyp på en annan typ av vikbar mobil när man viker ihop som de här klassiska flipptelefonerna, att man liksom har en skärm som man viker ihop lite som en mussla. Och det sägs ju att även den här klassiska ikoniska Motorola Razr viktelefonen kommer tillbaka med den typen av flexibel skärm. Så det skulle kunna vara ett lite spännande segment där man liksom kan få både ha en smartphone med riktigt stor skärm samtidigt som den går att ha i fickan. Liksom.
Vi har sett en sån återlansering från Nokia till exempel.
Mm. Och sen så har ju Microsoft sin variant som väl heter Surface Duo som ska släppas nästa jul. Den är också vikbar, men den har två skärmar istället för en skärm som man viker helt på mitten. Så delar de upp det på det sättet. Och jag tror att den kan leverera väldigt mycket av det som Samsung säger sig kunna leverera med Galaxy Fold.
Då slipper man ju hela hållbarhetsproblematiken också. Det är liksom ingen mjuk skärm som ska vikas, utan man kan ha två ordentliga glasskivor separerade utan att riskera att när man råkar skrapa sönder skärmen med nageln.
Apple, Peter.
Mm.
Du är en av oss på redaktionen som har kollat och testat Apples nya telefoner.
Specifikt har jag testat iPhone 11 Och sen har jag väl ganska bra koll på iPhone 11 Pro Max också, som är Apples värsting-variant för året.
Vad är det Apple har gjort i år som de inte har gjort förut?
De har förbättrat kamerorna ordentligt. Och jag tycker ju att det är lite tjatigt att det fortfarande är kamerateknik som är det viktigaste när man tillverkar en smarttelefon idag. Samtidigt så verkar inte alla hålla med mig om det här, utan det är en sak som är viktig för folk, och att kameran säljer en telefon är nog ett ganska starkt argument.
Väldigt mycket fokus på kameratekniken på de mobiler som har släppts i år och året innan också. Vad beror det på? Vad är det som driver på den utvecklingen?
Ja, men det är ju att att de blir hela tiden bättre och bättre på dels miniatyrisera, göra komponenterna mindre helt enkelt. Det andra är att de blir bättre på att använda programvara för att göra kameran smartare, så att det du inte kan lösa med mekaniska delar kan du lösa liksom med mjukvara. Och där har ju Google varit väldigt framgångsrika med sina pixeltelefoner och använt AI då för att göra bilderna bättre. Även Huawei har varit väldigt bra på det. Så de har ju legat i framkant, medans Apple då under några år, som länge var bäst på kameror, har halkat efter. Men i år så har Apple verkligen tagit i kapp mycket av det försprånget som konkurrenterna hade skaffat sig.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Simon, du har ju testat Samsung-telefoner under året. Vilka modeller har du kollat på?
Jag har kollat på båda flaggskeppsmodellerna för år, som alltså är Galaxy S10 och Note 10. Framförallt på plusmodellerna där.
Detta med kameratekniken var ju en ganska stor sak. Har ju varit en ganska stor sak för Samsung också då i de här lanseringarna.
Ja, de har ju pratat mycket om det. De har ju, precis som många andra tillverkare, kört på liksom en trippelkamerauppsättning på baksidan där man har ett zoomobjektiv och ett sån här ultravidvinkelobjektiv som man verkligen kan få enormt stort synfält och så ett standardobjektiv. Och det har väl varit ett ganska stort lyft. Samsung har ju, precis som Apple, kanske inte riktigt legat i framkant men har tagit i kapp ordentligt med de här årets upplaga på telefoner. Och sen har de, i och med att de försökte ju lansera det här som 10-årsjubileet på hela den här Galaxy-serien. Så de båda telefonerna fick en ganska rejäl omdesign. Och ser ganska, ja men det är så här, de är väldigt trevliga att hålla i. De har fått ett schysst utseende som känns väldigt modernt. De har valt att köra selfie-kameran i såna här små utskurna hål på framsidan av telefonen istället för att köra dem i en sån här notch på telefonens överkant som Apple och Huawei till exempel har gjort.
Är det någon av de här som du har testat som du har gillat mest eller?
Jag tycker båda två känns liksom som väldigt, man ska väl säga att telefonerna är väldigt lika varandra, Note och S10. Förut har det varit ganska stor skillnad nu i och med att mobiltelefonerna har blivit så pass mycket större, så när Galaxy Note lanserades, den första telefonen, var den ju helt enorm jämfört med allt annat på marknaden. Nu har ju liksom alla andra telefoner växt i kapp, så det är lite svårt att se en jättestor skillnad på det, förutom den här liksom.
Och med helt enorm, så hur stor var den där skärmen egentligen?
Ja, det var väl en dryg 5-tums skärm tror jag på den första noten, så att det skulle väl klassas som en ganska liten mobil idag. Men nu när de flesta har en bit över 6 tum. Den stora skillnaden på telefonerna är ju fortfarande att Galaxy Note har en inbyggd sån här styluspenna som man kan ploppa ut snyggt ur fodralet och använda för att ta anteckningar och styra skärmen på.
Har du använt den mycket, den där pennan?
Mer än jag trodde att jag skulle göra. De har uppgraderat den här pennan ganska rejält i år också. Den har mycket bättre batteritid och jag tycker att den har lite bättre precision också, så att den blev faktiskt ganska trevlig.
Visst var det väldigt bra batteri också i Note-modellen?
Ja, båda modellerna har ju kört på väldigt stora, de här Plus, S10 Plus och Note Plus har man lastat på med ordentliga batterier, snäppet större i Note, så att den, för att jämfört med för några år sedan när man liksom klagade väldigt mycket på dålig batteritid på smartphones, tycker jag att årets Samsung-mobiler kan man inte klaga på det i alla fall. De håller utan problem från morgon till kväll.
Den tredje stora tillverkaren i världen är ju Huawei. De har ju ett väldigt speciellt läge i år med allt som har hänt när det gäller handelskonflikten med USA. Mm. Vilket påverkar dem djupt och även påverkar deras senaste flaggskeppsmodell, Peter. Du har kollat på den.
Och man liksom försöker bilda sig en uppfattning om vi skulle göra ett aggregat av allting vi har skrivit om mobiltelefoner i år, vilken telefon skulle vi utse till vinnare? Mm. Och jag gissar att det förmodligen skulle bli Huaweis P30 Pro som Kalle Wiklund var nästan upp över öronen förtjust i.
Kalle är alltså också reporter på Ny Teknik men inte med här i sändningen bara.
Men det blir ju lite svårare att börja säga att det är årets bästa mobil på pappret. Är den kanske det, men samtidigt så blir det lite så här, ska man rekommendera folk att köpa en Huawei-telefon så som läget är just nu?
Och hur är läget just nu då?
Läget just nu är ju så att de åtminstone från och med nya Huawei Mate-modellen som kom tidigare i år, eller ja, för någon månad sedan, så får de ju inte använda Googles appar och tjänster längre. De får använda en standardvariant av Android, men de får inte Googles Play-butik. De får inte använda många av de appar som de allra flesta människor helt enkelt tar för givet att varje mobiltelefon man köper ska ha.
Simon, där har du kollat lite på med nödvändiga appar och funktioner som i alla fall vi i Sverige förväntar oss av en mobil.
Ja, precis. För även om telefonen kör Android, så det man kanske inte märker av som användare är att många av apparna som körs på Android, de använder sig av Googles tjänster lite i bakgrunden för att, ja, för olika säkerhetsfunktioner och mycket annat. Så jag kollade till exempel på appen BankID, som jag skulle säga är liksom, den är ju verkligen vital som svensk medborgare om man vill kunna använda telefonen ordentligt. Och den finns inte på Huaweis egen appbutik. Det finns inga planer på att göra den tillgänglig där i dagsläget. Just för att de använder sig av Google-tjänster i verifieringarna, och utan dem så funkar inte appen. Det gör ju att det skulle bli nästan omöjligt att rekommendera en telefon som släpps i Sverige utan tillgång till de här Google-tjänsterna.
Det finns ju flera tillverkare än de här tre vi har pratat om. Vi på redaktionen har testat mobiler, eller åtminstone skrivit om mobiler från OnePlus och Sony och Xiaomi, Nokia under året. När ni har läst och tagit del av information om de mobilerna, är det något som sticker ut tycker ni? Är det någon mobil här som är värd att nämna extra?
Ja, men jag tänker att OnePlus 7 Pro som kom tidigare i år är ett exempel på att OnePlus som tidigare som hade som affärsidé att göra läckra, eftertraktade telefoner som skulle kännas som premiumtelefoner och sålde dem till ett mycket lägre pris. Nu börjar de närma sig en prisklass där de inte är. De är fortfarande billigare än de tre stora vi har pratat om, men inte så mycket, det är inte så mycket större marginal än vad det har varit tidigare.
Nej, men om man kollar på den senaste lanseringen 7T Pro till exempel, så kostar den i princip, det är ju några hundralappars skillnad från Huaweis P30 Pro, så att den är ju uppe i samma prisklass som de i princip nu. Sen har de ju en billigare modell också som fortfarande är några tusen lappar lägre, men jag tror att vi ser att de liksom har fått lite självförtroende. De har sett att det funkar. De har ju byggt liksom en väldigt lojal fanbase också. Många OnePlus-användare som jag stöter på i alla fall, de är ju kanske de näst mest fanatiska mobilanvändarna efter iPhone-användare, i att de verkligen gillar OnePlus både som företag och som telefoner, och hur de bemöts av bolaget. Så att de har nog byggt en ganska liksom fin användarbas som de nu försöker spinna vidare på med att, ja, bli en, liksom en riktigt stor telefontillverkare, inte bara en nischtillverkare.
Vad finns det att säga om företaget då bakom OnePlus?
Det är ju ett lite hemlighetsfullt företag på något sätt. Det är ju en ganska relativt nystartad kinesisk tillverkare där en svensk är medgrundare som heter Carl Pei, som grundar här tillsammans med Pete Lau för ett antal år sedan. De jobbade båda på mobiltillverkaren Oppo, som är en väldigt stor kinesisk tillverkare, en av de största mobiltillverkarna i världen, även om det inte finns så många Oppo-telefoner att få tag på i Sverige. Och det verkar väl finnas någon slags företagskoppling till Oppo också, även om OnePlus inte gillar att prata så mycket om det, så verkar det som att de delar ägarstruktur på något sätt. Och man kan ju, har ju sett flera gånger att deras telefoner har påmint ganska mycket om varandra rent designmässigt, så det finns nog liksom någon slags koppling mellan de två bolagen.
Så det känns ju lite spännande då att ta del av vad blir nästa grej för OnePlus, vad blir nästa lansering och vilket håll kommer de gå? Av de andra mindre tillverkarna då, vad, finns det någon annan mobil ni vill lyfta fram?
Men jag tycker att Sony har gjort något ganska intressant i år. Det har ju varit en mobiltillverkare som har haft jättestora problem i flera år, där de liksom har rasat i marknadsandel. De har gjort enorma nedskärningar från mobilutvecklingsavdelningen. Det har även varit nedskärningar på Sony Mobile i Lund. Nu försöker de återlansera lite grann med den här starta om Xperia-serien, kanske man kan säga. De har lanserat först Xperia 1, ett flaggskepp som faktiskt sticker ut lite i design. De kör en skärm med bildförhållanden 21:9. Så det är liksom en väldigt långsmal skärm. Så man får ganska mycket skärmyta, men telefonen tar inte super mycket plats i handen. Det är en ganska annorlunda upplevelse jämfört med de mer rektangulära, eller mer, ja, mer fyrkantiga mobilerna kanske man kan säga. Och sen har de följt upp det här med en lite billigare mobil som heter Xperia 5, där de liksom har tagit i princip samma hårdvara som Xperia 1, men krympt ner formatet ytterligare till en, ja, kompakt mobil kallar de det. Och det tycker jag är ganska intressant, för det har ju de senaste åren, när skärmstorleken har växt och växt och växt på telefonerna, så är det ganska många som inte, ja, många har väl anammat det, men det finns ju också en grupp som inte alls gillar att ha en enorm mobil i fickan hela tiden. Det är många som håller fast vid en gammal iPhone SE eller något sånt där, just för att de, ja, vill ha ett lite mindre format, det passar bättre i handen, det är lite lättare att ha med sig. Och den här Xperia 5, ja, den känns ju hyfsat liten jämfört med de här, en Samsung Note 10 Plus till exempel, med jätteskärmen. Men samtidigt, tack vare det här 21:9 bildförhållandet, så får man ändå ganska mycket skärmyta fastän telefonen inte tar så himla mycket plats i handen. Så att där tror jag att man kan ha hittat en smart kompromiss på något sätt. Och jämfört med de andra kompakta telefonerna som finns på marknaden, så är det liksom väldigt bra hårdvara, väldigt bra kamerasystem, och Sonys version av Android funkar väldigt bra också. Så jag tror ganska starkt på den telefonen. De har ju också, det är första telefonen på ett par år som de marknadsför riktigt hårt i Sverige också, så kanske kommer vi se ganska mycket av den. Det är väl lite för tidigt att utvärdera hur bra det har gått, men själva mobilen tycker jag de har gjort något, det känns som att de har hittat en bra nisch där.
Nu när vi pratar i alla fall om de här tre stora tillverkarna, deras flaggskeppsmobiler, sen finns det mindre tillverkare som ligger, har mobiler i liksom lägre prisklasser. Vad är det för skillnad? Vad får man för 5 000 kronor och 15 000 kronor eller till och med 20 000 kronor?
Jag tycker det är två stora saker man får. Man får i regel mycket, mycket bättre kamerasystem för de som ligger över 10 000. Och man får i regel mycket bättre skärm också. De billigare telefonerna har fortfarande LCD-skärmar, medan de dyrare har OLED-skärmar som är lite skarpare och bättre färgåtergivning.
Ska man vara krass så får man inte så himla mycket mer. Alltså, på riktigt, om du lägger 10 000 mer, allt det Simon säger stämmer. Men jag tror att de allra flesta skulle göra rätt i att faktiskt börja fundera över vad en telefon faktiskt är värd och hur de använder den. För att jag tror att många stirrar sig blinda på det senaste och det mest prestandatunga och den bästa kameran och sådär. Men jag brukar säga till folk som frågar mig vilken telefon ska jag köpa, köp vilken du vill. Men det är klart att vi har också en läsekrets och lyssnarkrets som, där de här skillnaderna är viktiga. Och då vet man ju åtminstone, betalar man sig så mycket för den eller den modellen, så får man bättre skärm, bättre kamera, allt det där.
Ja, men skillnaderna är viktiga för våra läsare och lyssnare, för att de är teknikintresserade och vill veta vad har de liksom åstadkommit i teknikvärld. Det är ju en viktig och intressant sak att ställa sig när man testar en telefon.
Men jag tycker också att det är viktigt att komma ihåg att vi blir lätt lite navelskådande när vi liksom går igenom varenda liten detalj av alla nya telefoner.
Ja, idag så kan man gå och köpa nästan vilken telefon som helst, men för bara ett par år sedan var det ju verkligen inte så. En liksom budget Android-telefon för 3 år sedan var då ganska stor risk att man gick hem med en ganska skräpig pryl i fickan som inte var i närheten av flaggskeppstelefonerna. Sen kanske prisskillnaden inte var lika stor heller, men det har hänt väldigt mycket just liksom i, ja, men vad ska jag säga, mellanprissegmentet, telefoner för mellan 4, 5, 6, 7 tusen. De har ju gjort ett enormt lyft de senaste åren och faktiskt, ja, ofta kan de ha absolut fullgod prestanda för vem som helst egentligen.
Mm. Ja, men man kan kolla på Nokia gör, eller HMD som använder Nokia som varumärke. De gör betydligt billigare telefoner och vissa av dem är ju rätt kompetenta.
Du Simon, du pratar om vad har hänt på några år, men om vi tittar framåt då, vad kommer hända under nästa år? Vad blir den stora grejen inom mobiltelefoni då?
Ja, jag tror att 5G kommer att bli mer aktuellt för svenska konsumenter i och med att de första 5G-näten förmodligen tas i drift då. Så att, och dessutom så börjar ju det dyka upp många modeller nu med 5G-stöd. De är oftast lite dyrare än andra modeller. Men det har inte varit aktuellt för svenskar överhuvudtaget än så länge. Och sen så kan man nog förvänta sig att Apple släpper en telefon med 5G-stöd till hösten också. Så att jag tror att 5G kommer att vara ett stort fokus på mobilsidan för konsumenter också nästa år.
Nej, men om man tittar rent liksom på tekniken i telefonerna, så det som blir intressant och det som har börjat ske nu och det vi kommer se nästa år, det är ju att man har liksom fått igång produktionen av systemchip med 5G-modem inbyggt. För de tidiga 5G-telefoner som har släppts hittills, då har de behövt få in utöver liksom det normala chippet med processor och grafikkort och allt sånt där som sitter i telefonen, så har de behövt klämma in ett till chip med ett 5G-modem på, vilket har lett till massa kompromisser i hur man har designat telefonen, och de blir mycket dyrare att tillverka. Nu kommer det ju färdiga systemchip med ett 5G-modem inbyggt från början, så att man liksom kan få upp tillverkningsvolymerna och man kan bygga mer telefoner utan lika mycket kompromisser. Vi har ju sett att Huawei har ju redan visat upp sitt första chip, och det är ju släppt den här Mate 30 Pro som fortfarande inte har lanserats i Sverige, och vi kan räkna med att Samsung och Qualcomm kommer släppa sina processorer eller systemkretsar under nästa år också, så att det liksom finns en teknisk bas att bygga riktigt bra 5G-telefoner på.
Men vad kommer 5G göra för skillnad för telefonanvändarna?
Alltså det beror lite på. Om man tittar i Sverige till exempel, så är det ju inte de här riktigt höga frekvenserna på millimeterbanden som kommer att vara aktuella i början. Utan det kommer att vara omkring 3,5 gigahertz. Det bandet är det som kommer att auktioneras ut nu. Och det är också det då som operatörerna kommer att använda mobilnäten till i början, och det kan man väl säga är som ett snabbare 4G till att börja med. Sen det exotiska med 5G, om man ska titta för vad det kan innebära för vanliga konsumenter med en mobiltelefon, är väl om man börjar få nät på millimeterbanden. Därför att då kommer du upp i de här extrema hastigheterna som vissa användare har vittnat om när de har testat till exempel Verizons nät i USA. Men Verizon har å andra sidan börjat med millimetervågorna där, och du kan få helt sjuka hastigheter. Men där på den frekvensen så är signalen väldigt stark, men räckvidden är väldigt, väldigt kort. Så att det kan egentligen bara innebära att du går in på en nästa gata, så försvinner täckningen helt och hållet. Du måste verkligen ha fri sikt och vara precis liksom, så att du nästan ser masten framför dig så där, för att det ska fungera. Så att det är ju en utmaning för mobilnätsbyggare, att den infrastrukturen kommer att kräva långt fler antenner för att det ska bli en användning som blir supersnabb för konsumenten och som är liksom pålitlig lite var du än går. Sådär. Det är inte säkert att vi någonsin kommer dit. Så.
Det blir inte som att gå från svartvit till färg, så att det blir som en omedelbar förändring, utan det kommer ske gradvis det här då?
Inte i Sverige, inte i som man har kunnat se då på vissa amerikanska gator, att du får de här, helt plötsligt så laddar du ner 1 gigabyte på en sekund liksom. Jag vet inte om det om jag återger det exakt, men det går väldigt, väldigt fort.
Men tror du att det kommer bli så här före och efter 5G när det gäller användarupplevelsen av mobiltelefoner?
Nej, egentligen inte. Jag tror att det kommer att bli före och efter 5G på väldigt många sätt, men kanske inte så jättemycket för mobilanvändaren. Men det uppkopplade samhället och uppkopplade fabriker, alltså uppkopplade industrier, där kommer det bli enorma, enorma skillnader.
Man kan väl säga att liksom, mobilanvändarna fick väl sitt stora framsteg när man gick från 3G till 4G, där det liksom gick att få tillräcklig bandbredd för att börja använda internet i lite större utsträckning på mobilen och börja streama film och sånt där. Så att det stora, stora klivet har väl redan skett på något sätt för konsumentapplikationer.
Och sen var det ju så att och vi började använda internet på det sättet som Simon säger, men när vi kunde använda internet i fickan på det sättet så dök till exempel en tjänst som Uber upp. Men det var ingen som liksom skapade 4G-nät för att en tjänst som Uber skulle finnas. Så att vi vet heller inte vilka applikationer som kommer att bli möjliga med 5G. Och det där är ju någonting som till exempel Ericsson brottas hela tiden med. De försöker på alla möjliga sätt förutse vad är det som kommer att bli stort, hur ska folk tjäna pengar på det här och så vidare.
Det är bra att du säger det, Peter, för att det får inte låta som att vi sitter här och bara tänker att nej, men allt är redan, det mesta är redan utvecklat och gjort.
Nej, liksom, inte.
Vi har verkligen ingen aning.
Nej, vi har ingen aning. Man kan bara se liksom rent tekniskt att man jämför hastigheter och man jämför kapacitet och man ser att allt det där kommer att bli lite bättre för mobilanvändningen. Men vi vet inte vad det kommer att leda till.
Vi ska runda av, men först ska vi utse årets bästa mobil. Ni ska få välja en var. Simon.
Ska jag välja en telefon som jag faktiskt har fått komma i närheten av och som har alla program som jag behöver och jag inte behöver tänka på vad den kostar, så hade jag nog gått och plockat hem en Samsung Note 10 Plus, för jag tycker att det är liksom en väldigt väldesignad telefon. Den har alla funktioner jag vill ha och den här styluspennan som är inbyggd är okej, det kanske är en gimmick, men det är en ganska rolig gimmick som man faktiskt har lite användning för också. Får jag ha en liten gardering är att vi har ju faktiskt inte fått testa den här Huawei's Mate 30 Pro som på pappret verkar vara en kanontelefon om den nu hade haft Google-tjänster på sig. Så att den tror jag hade legat väldigt bra till, i alla fall i min bok.
Vad säger du, Peter?
Jag är ju svag för Huawei's telefoner, men det är omöjligt att inte ta hänsyn till det som sker just nu med användning av Googles operativsystem och så. Hade det inte varit en fråga så hade jag nog kanske rekommenderat Huawei's P30 Pro eller deras Mate. Sen har jag historiskt sett använt iPhone mycket. Jag tycker ju att iPhone 11 är jättebra, men jag tycker det är supersvårt att välja en telefon. Jag tycker inte någon telefon förtjänar att utses till vinnare i år egentligen.
Det är gott så. Då säger vi tack till Peter och Simon.
Tack.
Tack.
Per, nu har vi ju hört våra reportrar Simon och Peter prata här om hur området med mobiltelefon utvecklas. Men vad kommer hända på längre sikt, tror du? Det var 11 år sedan första iPhone lanserades. Men om 11 år, vad är vi då?
Det är ju 11 år sedan iPhonen kom. Då var den banbrytande på ett sätt som vi inte fattade då. De stora aktörerna som exempelvis Nokia som var störst i världen då med en marknadsandel på runt 40% om jag inte minns fel, hånskrattade nästan åt den här mobilen och sa att den var alldeles för dålig. Och de hade rätt i ett par saker. Det var en telefon med ett väldigt dåligt batteri, dålig kamera och dålig skärm jämfört med de modellerna som fanns på marknaden då. Men vi vet ju alla hur utvecklingen har gått sedan dess. Det har liksom blivit en standard för det. Om vi tittar 11 år framåt i tiden så är det givetvis omöjligt att gissa med säkerhet vad som kommer ske. Men jag tror att det kommer ske stora förändringar och då är det framförallt baserat på AI och röststyrning, rösthantering på något sätt.
Men vi är inte riktigt där än. När kommer du att köpa din nästa mobil?
Jag går ständigt i köptankar att jag ska ha den senaste och bästa mobilen. Men jag har bestämt mig att jag ska vänta ytterligare ett år. För då tror jag att jag kan få en 5G-mobil som fungerar i ett 5G-nät.
Så du får vänta lite grann då i alla fall?
Ett år kanske.
Om du vill veta mer om våra analyser av mobiltelefoner och de senaste årets prestigemodeller så går det att gå in på nyteknik.se och ladda ner ett kompendium. Vi kommer också göra fler sådana här kompendier framöver.
Stort tack för att du har lyssnat på det här programmet. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt. Nästa avsnitt kommer om 2 veckor. Då tar vi tempen på den svenska startup-scenen. Det blir otroligt intressant. Hej då!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.